Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
En gresk hersker kom til Sparta for å få spartanerne med på krig mot Persia. Og da beskriver Herodot det at han hadde med seg et kart til spartanerne for å vise dem veien til Persia, og ikke minst hvor mye man kunne røve og plyndre på veien, på veien til Persia. Så der har man et kart som tjener et praktisk reiseformål da, i dette tilfelle i forbindelse med krig.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
De första kända kartorna avbildade stjärnhimlen. Kartorna fyllde både religiösa behov att förstå världen och praktiska behov av att registrera äganderätter och senare att navigera i en allt större värld. Världens första kända karta var inristad i en mammutand som hittades i Alb-Donau-Kreis i Tyskland. Den är mellan 32 och 38 tusen år gammal och tros vara en stjärnkarta över Orion enligt professor Rappenglück. Kartor funna på trolltrummor går att tolka som att kartorna tidigt används i rituella sammanhang. Välkommen Thomas Reinersen-Berg, journalist som har skrivit boken Kartornas historia i världen och Norden. Välkommen.
Tusen tack.
Tusen tack. Du har ju skrivit en ganska, vad ska man säga, en ganska bred, lång tidshistoria på hur kartorna växte fram. Och så. Men jag tänker att vi kanske ändå måste börja någonstans i den självklara frågan. Vad är en karta?
Ja, det var när jag uppdaget underveis i arbetet med den här boken. Mm. Att det spörsmålet är inte helt självklart. Det är många, när det gäller förhistoriska helleristningar och slik, hvor man inte har skriftliga kilder som kan fortälla oss nøyaktig vad något är, så må vi tolke. Mm. Da er det et spørsmål om hvordan man tolker visse helleristninger, om man mener at det er et kart eller ikke.
Ja, men hur vet man at det er en kart da?
Ja, det kan man ikke. Nei, det kan man nok egentlig ikke.
I din bok så nämner du några kartor då som har varit, eller en karta som är inristad på en mammutand som är över 30 000 år gammal, som har hittats i Tyskland. Mm. Och som då ska vara en stjärnkarta. Men det där det är ju inte självklart, den tolkningen, det är inte alla som håller med om den då.
Nej, man kan ju mena att den här placeringen av dessa prickarna är rena tillfälligheter och att av många slike innrissinger så har man funnet noen som passer eller ligner på stjernenes posisjoner. Mm. Så er spørsmålet, er det bevisst eller er det tilfeldig?
Det er så lenge siden, det er svårt å vite.
Ja, det er så lenge siden. Ja.
Mm. Men skulle du enda luta mot at de første kartene er stjernkarter, eller?
Det er jo naturlig å tenke det. Altså, stjernene er jo relativt lett å kartlegge. I hvert fall hvis man ikke skal kartlegge absolutt alle, men bare de aller synligste, fordi de ligger jo der, eller henger der på himmelen. De er jo todimensionale og lette å tegne eller male på en vegg. Mm. Mye lettere enn å tegne et landskap, i hvert fall.
Ja, just det. Men de første kartene som kom,
Om vi nu, den här är ju omtvistad, det kanske finns senare kartor som inte är lika omtvistade. Vad var de till för egentligen?
Ja, hvis vi tar de første som vi vet med sikkerhet at er kart, da vi i, hos sumererne i dagens Irak for cirka 5000 år siden, for det jo den eldste skriften vi kan tyde. Og der har vi leiretavler hvor det står at det en oversikt over åkerlandskap, for eksempel. Hvem som eier hvilke åkre, og så videre. Så man kan nesten se det som en blanding av et kart og et eiendomsskjøte. Og sumererne lagde også kart over byene sine.
Så at det var eiganderetten egentlig som slog igjennom her i de første kartene som vi kjenner til?
Ja, det kan man si. Og et praktisk behov for en oversikt over hvem som eide hva og hvor mye.
Da det ganske enkle og lokale karter vi prater om her, men om vi, hvor langt frem i tiden vi når vi har hittat karter som strekker seg over et større område?
I hvert fall babylonerne forsøkte seg på et verdenskart for cirka 2600 år siden, er det vel?
Hvor så verden ut da for 2000 år siden i Babylonen?
Nei, altså ja, dette verdenskartet, de har jo plassert seg selv i sentrum.
Selvklart.
Ja, man ofte det. Og så har de plassert assyrere og arabere vel, og andre persere vel rundt, de man kjente til, grannerne, så å si. Og så har de tegnet en sirkel med hav rundt det salte havet. De kjente jo til Middelhavet i nordvest og Persiske gulfen i sørøst, og regnet med at land var omgitt av hav. Men så har de også tatt høyde for at det finnes enda fjernere land.
Men Europa fanns ikke med på denne kartene, eller?
Nei, ikke vest for Istanbul, nei, det gjør nok ikke, men det provinser, blant annet en som stedet der solen aldri skinner. Og da kan man jo se for seg at noen som var i Babylon hadde reist ganske langt nord på vinterstid, og kom tilbake og fortalte at ja, der det jammen mørket. Og fordi babylonerne antageligvis ikke visste at jorden rund,
de visste ikke det?
Nei, vi har, altså, de burde visst det, for de var veldig gode på astronomi. Men vi har ingen kilder som bekrefter, eller som sier at de visste at jorden var rund. Så inntil det så må vi gå ut fra at de trodde at jorden var flat. Og hvis du tror at jorden flat, og det et sted hvor solen aldri skinner, så vil man vel kanskje tro at den aldri gjør det.
Aldri noensinne?
Nei, fordi man ikke har det samme begrepet om årstider og hvordan dette i nord, da, med lange netter om vinteren og korte netter om sommeren.
Men om man leser din bok her, så får man jo også känslan at mange kartografer da, som ritade kartor gikk jo mye på hørsägen, eller hur? De hadde träffat någon eller läst någon som hade skrivit at de hadde varit någonstans. Eller var det ikke så at det var mye hørsägen när man skulle rita de här stora kartorna?
Ja, det var nog det. I den en periode hvor altså, folk reiste jo ikke like mye som før.
Nei.
Eller
som nu.
Som nu. så da, ja. Det var vel stort sett handelsfolk og soldater og slike som var ute på reise. Og hvis man var hvis man likte å tegne kart og man bodde et sted, så ble det jo å snakke med folk som hadde vært ute og reist da, hvis man ikke gjorde det selv.
Når kommer de første kartene som någonstans ändå börjar likna våra kartor?
Det är väl i det grekerna förstår att det är längre från väst till öst än från söder till norr. I vart fall de delarna av världen de kände till. De hade med.
Men förstod de det här av vilket århundrade?
Nej, det är väl alltså i vart fall Aristoteles skriver att man må ikke tegne runde verdenskart. Man må lage avlange verdenskart, fordi det og så har han noen tall som viser størrelsesforholdet nord-sør kontra øst-vest, at det i hvert fall at de kjenner mindre til verden i nord og sør enn de gjør utstrekningen øst til vest.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Relativt tidigt får man väl ändå säga, redan med grekerna så skapar de ju kartor som ändå på något sätt ändå inte helt fel.
Nej, de har ju särskilt i Medelhavet hade de ju god grejer på österöver till Persia och väl Röda havet nedover, arabiska halvøy. Men så ble det kanskje litt mer ymse, hva man visste om verden bortenfor. Men den utvidet seg gradvis. Det var vel etter hvert grekerne som forstod at Asov-havet var en innsjø og ikke en bukt, for eksempel. Og da tegnet man enda litt mer land, enda litt lenger øst og nordover, og så videre.
Det finns ju liksom en kan man säga nästan en mytbildning om att vi tror att liksom på medeltiden så trodde folk att jorden var platt.
Mm.
Men det där stämmer väl egentligen inte?
Nej.
När börjar man förstå att jorden var rund egentligen?
Den tidigaste säkra källan det är Pythagoras och eleverna hans.
Ja, och vilket århundrade var det?
Når jeg var 500 år før Kristus, ja. Er vi vel. Grekerne reiste jo mye fra Egypt i sør til Krim-halvøya i nord. Mm. Og det man legger merke til når man reiser nordover, da, det er jo at polarstjernen stiger på himmelen. Og den eneste logiske forklaringen på det er at man befinner seg på en rund klode.
Så det var astronomin som fick grekerna att förstå hur jorden faktiskt var utformad?
Ja, det kan du se. Och så tegnet Pythagoras och eleven hans också klimakart. Alltså de tegnet en rund klode och det regnet med att det var väldigt kallt helt i nord och helt i sör.
Mm. Det förstod man tidigt också?
Ja, det förstod de. Och att det var varmt mitt på. Mm. Og at det da var to tempererte zoner mellom nord og sør for ekvator. Og da trodde de vel, eller i hvert fall mange trodde senere, at ekvator var så varmt at det ikke gikk an å bo der.
Vi er jo fra Norden.
Jep.
Og det, på den her tiden vi prater om, da finnes vi vel egentlig ikke med på noen verdenskort.
Men det er jo da når Pytheas fra Marseille i dagens Frankrike, han skulle nordover for å finne ut, eller for å besøke de stedene de importerte tinn og rav fra.
Mm.
Og tinn var fra Sør-England, og rav var fra Østersjøen.
Rav, hva er det?
Amber.
Amber, ok. Ja, hva sier man? Bernsten.
Men, og han skrev en bok om den reisen som heter på havet. Den er tapt, derfor kjenner vi reisen bare i sitater fra andre senere forfattere, og ut fra det så vet vi at han reiste 6 dager nord for Storbritannia.
Aha.
Og kom til et sted som han da kalte for Thule. Og så har man diskutert i ettertid om Thule er Island eller Norge.
Ja, hva lutar du på at det er?
Jeg er norsk, så jeg får kanskje si Norge.
Ja.
Men han beskriver jo folkene der, at de drikker noe som kan minne om mjød, altså noe med honning. Mm. Og så synes han det er veldig eksotisk at de må tørke kornet sitt inne på låver i stedet for ute.
Slik at det er så regnet, eller?
Ja, ikke sant? Ja. Kalt og regnet det.
Ja.
Så det...
Og hvilket år var det her da?
Det her er 300-tallet før Kristus.
Ja. Mange, så det är egentligen första som du känner till upptäckningen av att det finns att Norden finns.
Ja, det är det nog. Mm. Och så var det många som trodde att Pytheas var en lögner för han menade att det gick inte an att bo så långt norr.
Okay.
Som det han beskrev.
Men han var där själv. Det var inte så att han det var inte hörsägen från hans tid.
Nej då, han har någon citater att barbarerna visste oss stället där solen går till vila. Så han har snackat med barbarerna i norr då.
Men det är första gången man hör talas om det som är Sverige idag.
Det som är Sverige, ja, alltså det var ju romarna var ju uppe i Germania och slåss mot barbarerna där.
Ja.
Och i vart fall en romersk general, Tacitus, skrev en bok i år 70 efter Kristus.
Ja.
Hvor han beskriver Jylland och Sør-Sverige. Men fordi de reiste jo selvfølgelig ikke nordover, oppover i Sverige.
Nei.
Så de visste jo ikke at Sverige hang sammen med kontinentet oppe i Bottenviken, så han tror at Sverige er ei øy.
En ø eller flere øer?
Ja, han slår det litt sammen med Sjælland og Fyn i Danmark. Ja. Og, så når Ptolemaios, 150 år etter Kristus, skriver sin bok om geografi,
det är en av de riktigt stora kartograferna, ska vi säga.
Ja, verkligen.
Eller geograf, eller vad ska vi kalla honom?
Hovedverket i geografiens historia.
Ja, nummer ett.
Ja. Ja. När han då läser disse, i alla fall Tacitus, så vet inte om han läser en romer till, men i alla fall då beskriver han det han kallar de skandiska öer.
Ja.
Som då är denna stora öja, Skandia.
Varför kallar de det för Skandia?
Ja, man vet ikke helt hvor navnet Skandinavia kommer fra. Noen har jo lurt på om Skåne og Skandinavia har samme opphav, men jeg tror de lærde strides ennå.
Mm.
Ja. Men romerne brukte i hvert fall ordet i litt forskjellige varianter. Skandinavium er det vel en som skriver. Så de har det navnet, men det er litt uklart hvor det kommer fra.
Ptolemaios, som var 150 år efter Kristus, hur i och med att han är en sån viktig person i det här, hur länge levde egentligen hans kartor kvar i liksom som utgångspunkt när man ritade nya kartor?
Ja, inte så länge, för han jobbet i biblioteket i Alexandria helt på tampen av storhetstiden. Han snackade då grekisk, men romarna blev ju den dominerande makten i Medelhavet och latin tog över. Aha. För gresk som lärdomsspråk.
Så det var, han kunde inte latin då? Så.
Nej, han kunde väl inte latin. Och så var det väl många, många hundra år i Europa att de lärde inte kunde gresk, menar jag vite. Så, men i hvert fall araberne och i Byzants så tog man vare på Ptolemaios, blev översatt till arabisk och sånt. I Europa så hade man bara hört rykter om denne prinsen av geografi, men det var ikke før i 1397 at det kom en gresk munk fra Byzants og til Firenze, og der begynte man da å oversette Ptolemaios til latin, så da først da egentlig kommer Ptolemaios for alvor til Europa.
Mm. Men når bør man faktisk anvende dem for å resa?
Ja, for å reise. Jeg vet i hvert fall at en gresk hersker kom til Sparta for å få spartanerne med på krig mot Persia. Og da beskriver Herodot det at han hadde med seg et kart til spartanerne for å vise dem veien til Persia, og ikke minst hvor mye man kunne røve og plyndre på veien til Persia. Så der har man et kart som tjener et praktisk reiseformål, da, i dette tilfellet i forbindelse med krig. Fra sumerernes og babylonernes tid så har man med sånne skriftlige reisebeskrivelser, altså dag 1 reiser du fra dit til dit, så kan du overnatte der. Dag 2 kan du reise derfra til dit, og så kommer du dit. Mer sånn, jeg vet ikke om handelsfolk for eksempel hadde reisekart på den tiden.
Når man ritar de her kartene, det her var jo i tiden når folk var religiøse i allra högsta grad. Liksom. Vilken roll spelade religionen när man ritade kartor?
Ja, under middelalderen i Europa så spelade religionen stor roll, ja. Da var jo Europa mer isolert enn det hadde vært under grekerne og romerne. Europa trakk seg jo litt inn i seg selv, det var ikke mange som reiste. Det var noen misjonærer og pilgrimer og korsfarere, men ikke spesielt mange handelsfolk eller noe. Så Europa var jo en liten utpost. Og mye av infrastrukturen fra Romerriket hadde forfalt.
Det var efter Romerrikets fall der, så ja. Det var da vi sluttet resa egentlig, eller?
Ja, i hvert fall reisevirksomheten gikk kraftig ned i hvert fall. Og da har man en verdenskart der det viktigste ikke nødvendigvis er å vise helt nøyaktig hvordan verden ser ut, men vise at verden er en del av Guds skaperverk, og at vi er en del av en hellig historie, og at Gud og Jesus våker over verden og passer på oss da, helt til dommedag inntreffer. Så mange av middelalder. Kartene er veldig rikt dekorerte med illustrasjoner av bibelhistorie og andre tegninger. Og de hang ofte i kirker, slik at folk som ikke kunne lese kunne komme og kikke på et kart og få et blikk på hvordan verden ser ut.
Så de hadde virkelig en religiøs betydelse da, de her kartene?
Ja, for da ble man påminnet om dette med at man bor på et hellig sted, så å si.
Men det är ju också när man ser de här kartorna då från medeltiden och så, då är ju Jerusalem i centrum, eller hur?
Ja, för det står i Bibeln. Gud säger, se, här är Jerusalem, mitt bland folkeslagene har jag lagt henne. Ja. Så när Gud har sagt det, då må det ju vara slik. och då tegnet man Jerusalem i mitten, och så tegnet man Asia överst, för i öst var den hellige himmelrättningen. Også kirker er jo bygget etter øst, vendt mot øst. Og Europa ble da liggende nede til venstre på kartet, og Afrika nede til høyre, så det er et unntak fra perioden om å sette seg selv i midten av verden. Da var jo virkelig, da lå jo Europa nederst til venstre på kartene.
Ja. Helt plötsligt man hör såna berättelser så blir ju inte, för att ibland kan man ju tänka när man läser om folk som gjorde pilgrimsresor och även korståg och sånt där, för det kändes ju som att de bara vågade sig dit överhuvudtaget, men om det räknas som centrum så öppnar ju det någonting, kanske liksom en värld att man är beredd att åka dit liksom.
Ja, det är klart, det var ju en dröm för väldigt många i medeltiden och kunna resa till Jerusalem.
Men det måste ha varit väldigt få som egentligen gjorde det.
Ja, det var det. Det var det. Och var man munk så hade man ju gärna tagit ett löfte om att hålla sig vid klostret.
Okej, okay, så man fick egentligen inte resa.
I vart fall inte benediktinermunkarna. Det var väl stabilitas loci, alltså att man måste hålla sig vid klostret, men då var det en engelsk munk som heter Matthew Paris. Han tegnet kart som man kunne sitte og reise med fingeren i bøker. Kartet gikk liksom opp og ned på boksidene, og så bladde du videre, og så beskrev han da for eksempel veien da fra et kloster litt nord for London, så fulgte du med fingeren, så kom du til London, så kom du til Dover, og så tok du skip over til Frankrike, og så reiste du gjennom Frankrike, og så over til Italia, ned til Roma, og derfor tok du da fergen, eller skip da, over helt til du kom til det hellige land, så da kunne du sitte og bla deg gjennom denne kartboken, og reise i ånden, så att säga.
Men kanske hoppa tillbaka lite tidsmässigt här då, men för att mina vikingarna, jag menar, de togs ju ända bort till Amerika och de togs ju ner till Konstantinopel och ända bort till Kaspiska havet i alla fall. Mm. Jag menar, hade de kartor när de tog sig så? För det är ju enorma ytor de rörde sig över egentligen.
Ja, inte sant? Det var en väldigt berest folk.
Ja.
Men det var märkligt. Jag har inte funnit någonting som tyder på att vikingarna tegnade ett kart.
Nej.
Det är,
och inte heller att man tecknade ner det som du har beskrivit. En del skriver att du åker till den punkten och sen åker du till den punkten. Men du hittar men det finns inget sånt heller i källorna.
Nej, det jag fant i något som heter Hauks bok. Men den är från 1300-talet, så det är en liten stund efter vikingtiden. Men det är i alla fall en nedtegnelse av ett muntligt kart om hur du ska resa från Västnorge till Grönland. Vad man skulle se efter och vad man skulle styra efter.
Det är ju stjärnor och så då, eller?
Ja, men du skulle också, hur var det? Alltså du skulle se efter Färöarna. Du skulle ha Färöarna på vänster hand och så skulle du se sjöfuglarna när du kommer från Island, när du kommer förbi Island. Och så när du närmar dig Grönland så ska du se ett stort vitt fjäll och då ska du styra efter det, där är du framme. Så jag tror att slike muntliga kart, det må de ha grejt sig med. Och så är det någon som menar att på reiser längs kyster så bara kusten.
Ja. Ja.
så kunde man ta en liten stopp och spöra lokalbefolkningen, var är vi nu och vi ska dit och hur långt är det igen och så vidare, att man spurte sig för.
Ja. Men är det inte egentligen rätt märkligt att de inte hade kartor med tanke på hur mycket de faktiskt reste och vilka enorma, och även före vikingatiden egentligen? Alltså.
Ja, nej, jag syns det är väldigt märkligt. Jag hade aldrig tänkt över det förr, hvorvidt vikingarna hade kartor eller inte, men då har jag skönt att vi inte vet om någon, så jag må innrömma, det överraskat mig.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För jag är väldigt fascinerad av upptäcktsresorna. Men om vi tar Columbus då i alla fall.
Ja.
Som ju, för det är ju slutet på 1400-talet, eller hur?
Mm.
Jag menar, vad hade han för kartor? Jag menar, hur såg han? Han visste ju inte att Amerika fanns.
Nej.
Naturligtvis. Så att, nej. Han måste ju nästan uppfattat jorden som mindre än vad den är.
Ja, det var det som var både hans problem och hans tur, så att säga. Nej, för det var så vidt jeg har forstått, så var det der han møtte motstand mot å få noen til å sponse denne ekspedisjonen.
Hadde vi vet hvor stor jorden hadde vært, så hadde ingen betalt.
Nei, virkelig ikke. Nei, da måtte man ha... Nei, Stillehavet er vel... tre ganger så bredt som Atlanterhavet. Det er jo enormt, altså virkelig, ja. Men det var jo forskjellige anslag på den tiden om hvor stor jordkloden var da. Og Columbus, han tok vel alle de minste anslagene, og så trakk han fra litt til. Ville veldig gjerne reise vestover, tror jeg, for å finne Asia. Og fikk nå etter hvert utrustet denne ekspedisjonen sin da, av Ferdinand og Isabel da, og, ja, i Spania og dro av gårde. Og altså, hadde ikke Amerika ligget der, så ville nok Columbus og hans ekspedisjon bare ha forsvunnet på havet.
Det finnes for risk for det.
Ja, de ville vel forsvunnet inn i, eller seilt inn i historiens mørke og bare vært en av mange ekspedisjoner man aldri hørte noe til. Men det påfallende er jo at Amerika lå jo nøyaktig der hvor han trodde Asia skulle ligge.
Just det.
Ja. Og, så det er jo ikke rart at han trodde at han hadde kommet til Asia. Så det er jo en av skjebnens ironier, dette her, at han forstod jo aldri.
Han forstod verkligen aldri at han ikke hadde kommet til Asia.
Nei, og det hadde han
jo heller ikke. Men det måste ju vara andra som förstod det rätt snart att det här inte var Asien, eller?
Ja, du har då en italiensk handelsman, Amerigo Vespucci, som reiste i Sør-Amerika og var den første som brukte uttrykket «ny verden».
Mm. Hvilke år er vi da i det?
Ja, rundt 1500 vel. Ah. Og så er det da en kartograf i Tyskland, Martin Waldseemüller, som leser disse reisebøkene til Amerigo og bestemmer seg for å tegne Amerika som et eget kontinent.
Ja, så det var en tysk karttecknare som gjorde det här.
Ja.
Det var inte någon som var med på de här expeditionerna då.
Nej, han hade bara läst en bok. Men 1507, alltså selv om Amerigo Vespucci hade beskrivit detta som en ny världen, så var det likväl inte för i 1513 att en europeer för första gång fick se Stillehavet. Det var då en spanjor kryssat Amerika på det tynnaste, alltså i Panama.
Just det.
Og det er jo enda en god stund før Magellan seiler rundt sørspissen av Amerika. Så på dette verdenskartet da, til Martin Waldseemüller, så har han da tegnet et hav som ingen europeer på det tidspunktet har sett.
Men han tegner inn Stille Havet egentlig.
Ja, og Amerika da som et eget kontinent.
Hvor nære var han verkligheten?
Det er jo ikke så verst. De hadde jo blitt kjent med kysten av Sør-Amerika i hvert fall. Nord-Amerika er jo pittelite, for det visste de ikke noe særlig om. Og han var også den da som satte navnet Amerika på dette nye kontinentet. Så dette verdenskartet fra 1507, er jo da blitt sett på som Amerikas fødselsbevis. Den ble jo kjøpt inn av Library of Congress i Washington i 2001, var det vel, for 10 millioner dollar, hvis jeg ikke husker feil. Det må jo...
De tykker det er viktig å ha den karten.
Ja. Men så hører det med til historien at Martin Waldseemüller etter hvert på senere kart så ombestemte han seg, og sluttet å kalle det Amerika, og sluttet å tegne det som et eget kontinent. På et av de siste kartene så kaller han Nord-Amerika for Terra Cuba Parte Asia. Altså landet.
Altså en del av Asien.
Altså. Ja, da hadde han også gått tilbake da, til den teorien om at dette her var en del av Asia.
De tidige kartene som vi snakket om her i Alexandria og sånt, det var vel ekstremt eksklusive produkter?
Eller? Ja, alle var jo handritade.
Ja. Och jag menar, vilka människor hade tillgång till de här kartorna igen?
Det var nog bara någon få utvalda.
Var det liksom kungar eller var det längre ner liksom?
Ja, jag vill tro konger likte att se kart över landet sina, gärna. Ja. och ellers lärde då astronomer, geografer, historiker, folk som arbetat vid biblioteker och etter hvert universiteter, tenker jeg, var vel de som først og fremst brukte kart, tenker jeg.
Men det var liksom ingen bruks... Jeg mener, om du hadde folk som handelsmän och sånt som du sa, de verkar inte ha haft med sig kartor egentligen på det sättet, eller? Tid.
Jo, eller från 1300-talet.
1300-talet framåt.
Tänker jag, ja, för då finner vi italienska sjökart över Medelhavet. Mm. Då är det ju denna handelsstanden i Norditalien som har bruk för andra kart än de religiösa kyrkliga karten de tränger
försvinner då liksom försvinner Gud från kartorna då helt eller när handelsmännen tar över
ja,
eller?
Ja på någon av sjökartorna det är en historia om en geistlig som såg ett slikt sjökart då
geistlig
en kyrkonär eller en som arbetar
i kyrkan eller
ja.
Eller inte en präst nej
det kan vara en präst
okay.
Geistlig är på en måte alla som på en måte har något
med kyrkan att göra
det kan vara både biskop och präst och prost och klockor och en historia om att en skulle ha sett ett slikt sjökart och sagt att ja men detta kartet visar ju inte det som är viktigt
Jerusalem då eller?
För exempel, ja. Ingen tegninger av engler eller Jesus eller något sånt då. Bara ett rent praktiskt sjökart som visade havner i Medelhavet. Det förstod inte prästen.
Nej. Men det är väldigt jag tycker när man ser såna här det är väl kanske mer 1500-talskart då verkar ju alltid rita in lite monster och ut i haven och sånt där.
Eller? Ja. Inte minst Olaus Magnus karta marina över Norden.
Ja, det är nog den jag tänker på. Alltså.
Ja, det är ju berömt för sina sjömonster, men det jag har förstått är att det är inte att alla har ett upphav i verkligheten. Det är baserat på berättelser, berättelser från sjöfolk då. Mm. Och det är det här äventyret av H.C. Andersen med en fjär som blir till fem höns. Mm. Jag tänker att när man har sett valer och bläcksprutor och bläckfisk heter det på svenska.
Ja, just det.
och späckhoggare och slik. Och så efter vart som dessa berättelserna har gått från mun till mun så kan man ju se för sig att dessa havdyrna har blivit större och större.
Ja,
och skumlare och skumlare efter vart och så hade man en zoologisk teori länge som gick på att alla dyr på land hade sin kollega eller sin
motsvarighet i havet.
Alltså. I havet och det är väl där slike dyrnamn som sjöløve och sjöku och havhäst och slike ting.
Sjöløve, det är sjölejon eller?
Ja, lejon.
Ja. Mm. Just det. Och
alla dessa monstren på karta marina, de skall ha varit observerat ifølge Olaus Magnus och han skrev ett stort historieverk om de nordiska folkene. Sveriges sista katolska ärkebiskop.
Olaus Magnus, han var en berest man.
Ja, vi vet att han var i Oslo då han var 10 år gammal.
10 år gammal, men då måste han ha åkt med sina föräldrar eller någonting.
Ja, jag har inte läst.
För han var från Sverige då?
Ja då, han var från Sverige. Så jag vet inte akkurat vad han gjorde i Oslo. Det har inte gått så långt innan det. Men senare, då han blev vuxen, så reiste han jo norover i Sverige för att sälja avlatsbrev till intäkt för byggingen av Peterskirken i Roma, faktiskt. Och då han kom ett stycke upp i Sverige så drog han västöver till Nidaros, alltså Trondheim. Besökte biskopen där och biskopen i Nidaros hade då också ansvar för resten av Nordnorge helt upp till Ryssland.
Just det.
Och Erik Valkendorf, biskopen, var också intresserad i geografi och slik. Och så vet vi inte om Olaus Magnus reiste vidare norover langs norske kysten eller om han bara satt og ved peisen sammen med Erik Valkendorf. Men han har i hvert fall mye greie på det nordlige Norge. Och senare drog han tillbaka till Sverige och var helt överst i Bottenviken där, ett viktigt handelssted där det kom russer och finner och kareler och svenskar möttes och så och därifrån nedover igen till Uppsala och Stockholm så blev han ju arbetsledig då Gustav Vasa kom med reformationen och reste först till Polen och sedan till Italien då och och arbetat med det.
Så den här fantastiska kartan då som säkert många har sett, den är den är ritad egentligen i Italien då eller?
Han började på den i Polen. Han snackat med folk som hade rest på Östersjön då och fick mycket information där väl om ja Baltikum och säkert Finland och ja han samlat mycket information lite här lite där och så reste han till Italien och det var i Italien att kartan blev tryckt.
Det är nästan lite så här bittert på något sätt. Man kan tänka sig att han sitter där nere i Rom i landsflykt och,
ja.
och gör den här stora boken om de om de nordiska folken och och gör de här kartorna. Det är liksom
någon säger han tegnet det kartet för att visa pavekirken vad de hade förlorat alltså i och med reformationen då.
Ja, det var uttalat att det var därför.
Jag vet inte helt säkert. Jag tror inte att det är helt säkert, men jag har läst att det ska ha varit en av grunderna till att han tegnet kartet.
Vart på 1500-talet vart var liksom kartografins epicentrum?
Antwerpen.
För det var en stor handelsstad.
Ja, det var väl antagligen Europas största handelsstad.
Säkert en av de större städerna också.
Ja, det vill jag tro. Och väldigt rik, inte minst.
Så det är egentligen en ganska naturlig plats att rita kartor på, eller?
Ja, det var det. För där, alltså, det, jag har läst om hur många skip som kom till, till Antwerpen årligen. Det var så många kraner där, att kranarbetarna hade sin egen fackförening. Och nu hade de inte något sån stort universitet i Antwerpen, men de hade väldigt många bokförlag och tryckerier. Där väldigt mycket kunskap blev samlat.
Just det. Men vilken roll hade kartritandet i det här? Var det en periferer verksamhet i allt det här boktryckeriet? Eller var det en viktig verksamhet? Då, skulle du säga?
Det var nog viktigt att det var så nederländerna blev växte sig stora på havet. Och efter vart tog över för spanjorerna och portugiserna på havet. Så blev kartograferna väldigt viktiga och i och med tryckekunsten så blev också kart rimligare att köpa för alla. Och många ville gärna dekorera huset sitt med ett kart för det var nog vi må väl anta att väldigt många hade en son eller en far som var sjöman ute och reste så då är det klart att
det var en vanlig, det var som att ha en fin tavla på väggen så hade man en karta.
Ja, det var det. Och vi ser
så han, är det ju fortfarande.
Ja, kära vänner.
Ja.
Jag har ju kart på väggen. Och vi ser på många sådana interiörmalerier av han malaren Vermeer. Så är det ofta kart på väggen i bakgrunden.
Okej, okay. Men du, när en av de viktigaste kartograferna, Ortelius, han var väl upphovsman till vad man kan kalla den första världsatlasen, alltså den första boken som samlar liksom världens kartor.
Han svarte på ett behov från en köpman som syns det var så strävsamt och skulle förhålla sig till alla dessa lösa kartorna i olika formater. Han ville gärna ha läsa kartorna när han spiste eller när han satt i sängen eller slike ting.
Alltså det var en direkt beställning egentligen, det var inte riktigt hans egen idé.
Ja, det var i hvert fall et lite samarbeid. Og så lagde han først en liten bok, men der samlet han kart fra andre, så det var jo forskjellige format og slik.
Skaler og...
Ja, så det var nesten en slags liten sånn collage-bok, får man si. Men da fikk han ideen om å lage en mer helhetlig bok, da, hvor han samlet kart, og så tegnet han dem på nytt selv i det formatet som boken skulle ha, slik at han fikk bundet alle kartene inn i en snygg bok. Da. Den kom i 1570 og het Theatrum Orbis Terrarum, altså verdens teater.
Hvorfor kaller man det for verdens teater? Da?
Ja, altså det greske ordet teatron betyr jo noe i retning av å se. Og hva er det vi gjør når vi blar i et atlas? Vi ser på verden. Så och det var nog av det Ortelius också mente att när vi blar genom alla dessa karten då är det som om historien, världshistorien utspelar sig föran ögonen våra.
Mm.
Och det här är lite på samma tid också som Shakespeare skrev att all världen är en scen.
Mm. Han kan... Det var ett vanligt sätt att se på världen egentligen.
Ja, för det var faktiskt inte Shakespeare som fann på det citatet. Han hade stjålt det från en som skrev ett par år för.
Okay.
Så jag tror det är nog mer renässansen och det att betrakta världen som ett teater. Det låg lite i tiden, ja.
Ja. Mm. Men här, om vi är 1570 här och... Hur korrekta tror du att de egentligen... för nu börjar väl ändå likna något de här kartorna. Vi är relativt...
Ja,
ja.
Vi börjar att närma oss.
Vi börjar närma oss faktiskt. Alltså, jag är lite fascinerad av, för det här är ju åtskilliga århundraden innan satelliter och allting. Hur kunde de göra så pass korrekta kartor ändå på 1500-talet?
Ja, det är jag också ganska imponerad över alltså. Ja. När du tänker på hur detta gick på ja, öjemål och muntliga gengivelser och slikt.
Men de måste ha tagit hjälp av astronomin på något sätt, eller?
Ja, efter vart det är en som är lite äldre väl än Abraham Ortelius som är den som införer han. Så vidt jeg har skjønt, så kombinerer han astronomi og landmåling. Altså, landmåling da, enkel trigonometri, hadde man jo drevet med både det gamle Egypt og sumererne drev med det. Problemet, eller det fungerer bra på små områder, en åker eller en stad eller noe
slik. Er det hva vi kaller landmeteri i Sverige du prater om?
Ja. Ja. Enkel trigonometri der hvor man måler opp en grunnlinje, og så triangulerer man at man kikker mot et punkt, et tredje punkt, og så ved hjelp av vinklene så finner man ut avstanden, og ved hjelp av den trekanten så måler man opp nye trekanter og lager et nettverk av trekanter. Så det han, Gemma Frisius, gjorde, han var ved universitetet i Leiden, litt øst for Antwerpen, at hvis man kombinerer denne landmålingen med at man også tar astronomiske observasjoner, så får man vite nøyaktig hvor man er. Og da unngikk man de følgefeilene, for det er vel da på en tid hvor stjernekikkerter, teleskoper har blitt såpass gode da, at man kan utføre den slags observasjoner. Og når man virkelig begynte med det, da ser man et kvantesprang i nøyaktigheten på kartene.
Vilket år är vi då? Det...
Ja, alltså Gemma Frisius levde där på 1500-talet, men det tar en liten stund för man verkligen börjar att bruka detta. Mm. Det jag menar är att det är på slutet av 1600-talet så börjar Frankrike för allvar att bruka detta här.
Och då blir kartorna mer och mer korrekta. Alltså.
Ja, Frankrike målar upp kystlinjen sin och finner ut att Frankrike är nästan 20% mindre
än man trodde.
Än man trodde, så det är en anekdot om att franske kungen ska ha sagt att kartograferna har fratagit Frankrike mer land än det någon fiende har gjort.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Men du, om vi hoppar tillbaka då till Ortelius.
Ja,
hans världsatlas 1570. Men hur många vita fläckar i den världsatlan? Vad fattas i den världsatlan?
Det är särskilt det nordvästliga Amerika.
Mm. Det är, så Nordamerika är inte så mycket med?
Det är med, men han vet inte så mycket om det.
Nej.
Och särskilt i de västliga delarna av Nordamerika. Då.
Mm.
Det som kanske är påfallande är att han har med mycket som inte finns. Bland annat så trodde han i likhet med väldigt många andra på den tiden att det var ett kontinent på Nordpolen.
Alltså där det bodde människor och så? Eller? Det
är... Ja, det är många rara historier om Nordpolen upp genom. Alltså, han har väl Ortelius, vad står det? Hic habitat pygmei, alltså här bor det pygmeer. Och man hade teorier om att det var ett sånt stort magnetiskt fjäll på Nordpolen och att det var fyra symmetriska öar runt polpunkten och allt möjligt.
Vad tog man de här idéerna ifrån?
Ja, alltså...
Var det fantasifoster eller det var det...
Det är alltså, en historiker vid Nationalbiblioteket i Oslo. Hon menar att... att här har man på en måte flyttat paradis till Nordpolen där man skönte.
Paradiset ligger i Nordpolen.
Ja, inte direkt. Det står inte att det är paradis, men det är nog med hur det ser ut som minner om hur man gengav paradis på medeltidskartor då. Detta att allt är så symmetriskt och slik.
Har det varit en vanlig tanke under världshistorien att man har någonstans på jorden så fanns paradiset eller?
Ja, under medeltiden så var, hvis man reiste langt nok øst, så kom man til paradis. Man kom jo ikke inn.
Nei.
Det var jo avstengt med flammer.
Men det var en geografisk plats.
Ja da, man kunne reise dit. Hvis man... det er en ganske eksotisk tanke for oss. Men,
Men, så man hade ritat, Nordpolen var ett stort land då som man hade ritat in fast det inte fanns.
Ja, och så har han, och på världskartan till Ortelius så är ju Sydpolen är våldsamt överdrivet.
Att det är mycket större eller?
Ja, väldigt stort.
Men man hade ändå koll på att det fanns.
Man regnet med det, och så är det en del, alltså helt bort i öst så har han nog tegnet det som är nordkysten till Australien. Men
för det är någon som har besökt den.
Ja, någon har nog sett nordkysten av Australien i 1570. Portugiserna kom sig ut till Krydderöarna efterhvert till Malacka i 1511 så ja, runt 1520-1530 så var portugiserna runt om i Indonesien.
Mm.
Och därför är det ju inte långt ned till nordkysten av Australien.
Mm.
Men där var det inte något särskilt att hämta av intressanta varor så
ja,
det fick vara i fred väldigt länge och ingen tog ju lång tid för någon seglade runt hela Australien. Men där kan det virka som om Ortelius tror att detta är den nordliga delen av ett sydpolkontinent.
Okay.
Som han så tegner och sträcker sig upp mot Sydamerika och så vidare. Men då jag lurer på, man kallar det Terra Magellan, ja, man uppkallar det efter Magellan.
Mm.
Men också att detta är Terra Nondum Cognita, alltså okänt land då.
Mm. Ja. Men om man tittar i Afrika till exempel på liksom hur det var ju, var det kusterna man hade koll på då vid den här tiden eller i huvudsak?
Ja. Det var nog det. Det var väl inte många europeer som var, ja, som du säger, innan
till... Redan på 1800-talet så hade man ju väldigt, som jag uppfattar det, dimmiga begrepp om typ Timbuktu där.
Ja, inte sant? Ja. Det mörka kontinentet.
Det var ju farliga. Det var ju väldigt farligt att resa in där med malaria och sådana saker.
Ja, ja.
Så det var ju inte så många som överlevde helt enkelt.
Farliga dyr och...
Ja. Men vad betydde egentligen, för här på i Belgien och så där i Flandern, när man trycker den första världsatlasen här, vart det en succé den här atlasen?
Ja, det var en stor succé.
Och vad var succé på den här tiden?
Ja, 400 solgte.
Ja. Som en hyggelig diktsamling I Sverige då alltså.
Ja, ja, nämligen. Ja, nej, det var ju också för alla. Alla kunde ju inte köpa ett en så flott.
Kan man få kan du jämföra med någonting som man förstår hur dyrt en sån här atlas var?
Det kan nog ha varit en månadslön.
Altså, ja, og ikke mer enn så enda. Altså.
Nei, for jeg vet at da Johan Blau ga ut Atlas Major i 12 bind.
12 band, altså.
Ja, ja. På 1600-tallet. Ja. Da kostet de en årslønn. En god årslønn. Så hvis du vil bruke hele årslønnen din på et atlas, så vær så god. Nei, så det var jo, i hvert fall den var jo veldig mye for konger og diplomater og veldig rike handelsfolk. Okay. Og det var nok mest øvre middelklasse, altså handelsfolk og diplomater og slik som kjøpte atlas. Og de som ikke hadde så mange penger, hvis man var håndverker, skomaker eller kranfører, så kunne man kjøpe enkelt ark da, kolorert.
Og det kunne en vanlig arbeidere ha råd med?
Ja da, det var nok ikke så, det kostet et par gylden vel, I hvert fall hvis man skulle ha en ukolorert svart-hvitt kart å henge på veggen.
Men det var en rolig bit, tykker jeg en rolig bit I din bok, när de gav ut kartor utan massa teckningar av monster och grejer, att det blev ingen hit, det blev dålig försäljning då, för att folk var lite besvikna. När var det här? Det var
stackars Gerard Mercator.
Ja.
Det här är också slutet av 1500-talet. Ja. Han kommer till bokmässan I Frankfurt och alla är spända på nu kommer Gerard Mercator den tidens.
Han var en stor kartograf.
Ja, han var tidens största kartograf för att Ortelius, han var ju flink men han var ju egentligen en kartograf. Mercator var liksom vetenskapsman och så det var stora förväntningar till hans nya karta och så kom han med disse nästan kan man säga funktionalistiska eller
inte ett enda sjö och djur.
Icke ett enda sjödyr och ingen icke särskilt många skip, väldigt enkla kartuscher och så vidare. Så det han var lite förut för sin tid.
Men fick han tänka om sen då när han fattat att det här inte blev någon succé?
Nej, han rakk inte för han döde inte så länge efter, men det var ju en som köpte kobbertavlene hans, for etter at han døde så var familien...
Kobbertavlene som han använde og trykte kartene ifrån.
Ja.
Eller
ja.
Trykk originalet.
Ja. For familien hans var ganske fattig etter at han døde. Etterlot seg en stor familie, så de solgte kobbertavlene til Jodocus Hondius. Og han... piffet dem opp etter alle barokkens kunster og la på, dynget på med effekter. Så det sies jo at Mercator, han ville jo snudd seg I sin grav hvis han fikk vite hva som skjedde med kobbertavlene hans etter hans død, men det solgte.
Det är sånt.
Ja, det är sånt.
Men försvann sjö och djur och skepp och allt sånt på.
Ja, efter vart så gjorde det ju det.
Ja.
Utöver plus minus 1700-talet väl tänker jag, men
kommer det något annat stort sånt där utvecklingssteg då I kartornas historia här efter liksom slutet på 1500-talet när det händer något kvalitativt nytt liksom.
Ja, första världskrig. Kan man säga.
Det är först då alltså.
Ja. Ja, nej för denne landmålingen då, landmätningen med astronomiska observationer, den är väldigt god alltså.
Ja, kart den funkar.
Kart från sent 1700-tal är väldigt god alltså.
Ja.
Men första världskrig blir ju en krig helt ulik tidigare kriger. Det har väl sagt att vara den första industrialiserade krigen alltså med mitraljöser och granater och giftgas och
man pratar ju om det totala kriget
i
att hela samhället är indraget
Och man låser sig ju fast då. på denne vestfronten. I, og der sitter man på hver sin side i disse skyttegravene da, med piggtrådsperringer, og ingen kan krysse dette øde landet. Og i gamle dager så var jo kavalleriet vant til å kunne ri rundt og bak fienden og spionere og lage kart over fiendens posisjoner. Det kunne man jo ikke på vestfronten, for du kom der
man
på
kom over.
Så da var det flyene som ble løsningen. Så i mars 1915 så er det da Royal Air Force, britene, som flyr over de tyske styrkene i den lille franske byen Neuve-Chapelle for å kartlegge hvor de har sine stillinger og posisjoner, hvor man kan forvente at forsterkninger kommer fra, og så videre, og lager et kart, og bruker dette som utgangspunkt for angrepet, og det fungerer.
Så det här är första gången man använder flyget, som inte har funnits i så många år då egentligen, alltså, för att göra precisa kartor? Alltså.
Ja, det är det. I hvert fall systematiskt. Det är under amerikanska borgerkrigen och slik så hade man ballongkorps, hvor man då seilte upp i ballong. Og for å se på fienden. Og da tegnet man også kart fra luften, fra ballong. Men den første, om man skal si sånn systematiske kartleggingen av fienden da.
Det, men blir kartene bedre da?
Ja, jeg tror nok. Eller, i hvert fall så ser man hvor fienden er. Men det er det når man flyr over fienden, det er litt utrygt. Man kan jo bli skutt ned.
Ja, just det.
Så man vil jo ha så gode kameraer som mulig, altså jo høyere man kan fly, og likevel samtidig få et godt bilde. Så også kamerateknologien utvikler seg veldig raskt under Første verdenskrig.
Ja, så man bør anvende kameraer også når man skulle gjøre kartene.
Ja, da tok man fløymann i en... I rette linjer da, eller man fløy nærmest i et slags rutenett og tok bilder, klikk, for eksempel hvert 15. sekund, eller når da, klikk, og så kom man tilbake, og så fremkalte man alle bildene, og så la man de ved siden av hverandre, og så hadde man en oversikt over terrenget som man kunne bruke til å lage kart da. Og etter krigen så blir jo luftfotografering standard for sivil kartlegging.
Blir det justeringer her da på karten? Altså?
Ja, men så vidt jeg har skjønt så blir det ikke like store som da man begynte med de astronomiske... men det er klart, det gjør vel jobben enklere å kunne fly over og ta bilder.
Thomas Reinersenberg som har skrivit boken Kartornas historia i världen och i Norden. Ett stort tack för att du kom hit idag.
Tusen tack för att jag fick komma.
Och tack alla ni som har lyssnat på Historia nu.
Historia nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.